mankind. I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Om vi tar då de här pamflettskrivarnas argument på allvar, det vill säga att vänsterförbundets politik är bättre för svenskan i Finland än SFPs, så har vi faktiskt en fråga i vår valmaskin. På svenskspråkiga områden, är det rätt att också små sjukhus kan upprätta dygnet runt jour av språkrättsliga orsaker? De flesta SFP:erna svarar ju att de jo, men inte alla vänsterförbundare.
Vad trevligt att du har startat ett nytt avsnitt av Svenska Yles politiska podd Politiken. Här sitter Jenna Emtö, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt. Det är fredag eftermiddag. Klockan är 13.07.20 när vi bandar in detta. Vi har lite kommunalvals- och närvalsfeber i studion, känner jag.
Sa du närval?
Ja, jag sa närval. Apropå det, jag skulle säga det, att det är ju sannfinländarnas ord. Då talar ju om närval. Dubbelvalet eller välkomvalet som vi har kallat det också, det vill säga kommunalvalet och välfärdsvalet. Sannfinländarna väljer att kalla det hela tiden för lähivalet.
Ja, just
eller
det.
Närvalet.
Jag har inte hört den här svenska översättningen.
Ja, precis. Ja. Ja.
Så endast välkomfärdsvalet då, eller båda två val tillsammans?
Lähivalet.
Just det.
Närval. Jag vet inte, men jag har noterat det i varje fall. Strunt i det. Nu är alltså kandidatlistorna fastslagna för de här valen. Kandidaterna har också fått siffror, och ställer man upp i båda valen så har man alltså en handfull siffror att bolla med och försöka sälja då åt folket.
Och det är exakt, eller det är mindre än en månad kvar till valet nu.
Ja.
Jo, men att om man är en kandidat som ställer upp både i kommunalvalet och i välfärdsområdesvalet, så har man två olika siffror.
Jo.
Och kommunalvalssiffran är lägre, den kan börja från 2. Och välfärdsområdesvalet är väl en sifferkombination på 4 siffror, om jag har förstått.
Börjar det med 4 siffror? Alltså att det lägsta siffran är 4.
Jag tycker det börjar med 2. Och sen så,
ja. Så det går från 2000 och liksom 2001, 2002, 2003, är det så det gör?
Jag tror det börjar från 2002.
Så man antingen i kommunalvalet har man sin ensiffriga, tvåsiffriga eller kanske tresiffriga tal. Och sen i välfärdsvalet så har man sitt 4-siffriga tal.
Mm. Det är lätt att hålla koll, hålla reda på.
Bläcket har ju slut i valbåsen.
Tänk på kandidaten som måste göra reklam för sin kommunalvalssiffra och sin välfärdsområdesvalssiffra. Kandidaten sitter i Raseborg till exempel och säger till sina väljare att mina kära väljare i Ingo, i Hangö, så kom ihåg att rösta på den här siffran, men inte på den här siffran. Det ska jag absolut inte skriva, för det är min kommunalvalssiffra, utan ni ska skriva den här 4-siffriga kombinationen. Men mina väljare i Raseborg som vill rösta på mig i kommunalvalet, kom ihåg att skriv inte ens 4-siffrigt tal i.
Och så ska man ju hålla koll på vilken lapp man skriver det på, för att den är vit om det är kommunalval och sen är den violett för välfärdsområdet.
Ja. Detta är en soppa redan nu. Du hade kollat, Jenna, hur många som ställer upp i kommunalvalet och hur många som ställer upp i välfärdsvalet.
Ja, om man är som jag och tycker om att botanisera i alla, bland alla kandidater, så kan man gå in på Justitieministeriets informations- och resultattjänst. Väldigt sexigt namn. Men där kan man då se alla kandidater, och det är 10 097 kandidater som ställer upp i välfärdsområdesvalet, och i kommunalvalet är det 29 950 kandidater.
Okej, just det. Ja.
Så det är en del.
Sen läser jag en intressant nyhet gällande Högfors kommun, som har ett sånt läge att både Sannfinländska partiet och Socialdemokratiska partiet vet redan nu att de kommer att förlora platser i kommunfullmäktige, eftersom de har fler platser i kommunfullmäktige än vad de har kandidater uppställda i valet.
Det vill säga att de har inte lyckats hitta så många kandidater.
Nej, enda sannfinländska kandidaten i Högfors, Pertti Lehtonen, är intervjuad. Och han beskriver läget så här: det är åt helvete. De kommer inte kunna lyckas alltså fylla sina platser helt enkelt med den usla uppslutningen i valet.
Men det pratade vi om förra veckan, att partierna har haft svårt att rekrytera kandidater.
Men att man ska ha så här svårt att man inte får ihop så många kandidater som man har fullmäktiga platser just nu från förra valet, det börjar nästan vara åt helvete det.
Mm-hmm. Ja, precis. Man får ta honom på orden. Ja. Sen har vi då, intressant att följa med alltså hur riksdagsledamöterna gör gällande vilka som väljer att hålla sig i riksdagen, eller sen göra så som typ alla politiska forskare säger att man inte borde göra, det vill säga skaffa sig fler politiska hattar.
Ja, man kan ha 4 hattar. Man kan vara minister, riksdagsledamot, invald i välfärdsfullmäktige, välfärdsområdesfullmäktige och i kommunen. Och några som siktar på det är SFPs Anders Adlercreutz, Sandra Bergqvist och också Sari Essayah.
KDs
ordförande, så de vill sitta på fyra stolar samtidigt. Men ja, Ylä Otisit hade gjort en kartläggning och visat att, och kommit fram till att det är en majoritet av riksdagsledamöterna som nog ställer upp i flerval. Och det vanligaste är väl att man ställer upp i kommunalvalet. Mm. Men ändå var femte riksdagsledamot, så många som 39 av 200, vill bli invald på tre nivåer alltså.
Okej, just det.
För Adlercreutz och Essayah, det förstår man att vanliga brukar småpartier försöka få så mycket röster som man kan. Men tänk på Adlercreutz, alltså partiordförande, minister och riksdagsman. Och han kommer antagligen att bli invald i både välfärdsområdesvalet och i kommunfullmäktige, eftersom han är den han är. Jag undrar om han själv vill det här.
Han lät ju lite så där semi-motvillig i vad det intervju i Huvudstadsbladet åtminstone. Men att han måste ställa upp för att liksom, jag menar, ställa in för partiet helt enkelt. Statsvetare Thomas Karv har intervjuats i samma tidning Huvudstadsbladet också om det här. Och han säger alltså att alltså, det finns ingen som gillar det här med att politiker har flera poster. Alltså inte, alltså frågar man väljarna, han har nämligen, de har gjort undersökningar gällande det här. Väljarna säger att de vill inte se flera hattar på en politiker. Mm. Och frågar man politikerna anonymt, så säger politikerna också att nej, det är ingen bra idé. Alltså att sitta på olika nivåer så här. Men i offentligheten så måste de ju förstås säga annat. Men Karv efterlyser typ alltså ett medborgarinitiativ i den här saken, för att ingenting verkar hända. Alltså politikerna kommer inte att lagstifta gällande det här med att köra ner på möjligheten att ha olika hattar. Men det borde komma någonstans ifrån det där initiativet.
Men det finns faktiskt en arbetsgrupp som tittar på det här som Orpa har tillsatt, som försöker kolla att skulle kunna införas några slags begränsningar i hur politiker kan sitta på tre nivåer. Och den väntas komma i slutet av det här året. Det är justitieministeriet som tittar på det.
Här vill jag höja ett finger som jag dessutom skakar lite på här. För
och jag ska säga att Freddy faktiskt höjer det nu.
Jag höjer det mitt vänstra pekfinger. Nej, mot allmänheten. Att på något sätt begränsa möjligheten att ställa upp i val i en fri demokrati, det ska nog vara en hög tröskel till det. Jag förstår ju att det är ministrar och ingen vill att de ställer upp, inte ens de själva. Men ändå att lagvägen hindra människor att ställa upp i ett fritt och demokratiskt val.
Men alltså om man har en två poster, vet du.
Jo, jag förstår nog.
Men du menar principen?
Principen, ja, menar jag. Ja.
Och sen som vi var inne på tidigare, så är det ju alltså, ganska vanligt har det ju varit att man sitter i riksdagen och i kommunen för att man har sina väljare hemma i sin hemkommun. Man kanske vill liksom hålla nära kontakt med dem och hålla sig så här, ajour med liksom vad som händer hemma.
Nu har man blivit invalt i alla de här fyra, ja. Så kommer man inte hinna
hålla ajour. Men andra sidan så kan man väl hålla sig uppdaterad fast man inte sitter på en maktpost.
Absolut, det finns ju internet. Sen säger de ju ofta, bedyrar ju ofta de här som har då 100 hattar, att jo, men att jag är väldigt noga med att jäva mig alltid när det behövs och sådär. Men om du har valt in någon som bara mest sitter och jävar sig, så du får ju inte så mycket alltså valuta som väljare då för dina pengar, om den här politiken mest ska bara jäva sig.
Mm. Ja, jo, och just riskerna är just det här, jäv och intressekonflikter och maktkoncentration. Det finns ju massa problem.
Men sen är det ju bara det då en ledamot då, som råkar vara partiledare, minister och allt det här, som då inte med på, som jävar sig så här. Men om du har ett fullmäktige med över 100 ledamöter, så dras ju liksom andra från det här partiet. Jag menar, partiordförande drar en massa andra in också, så då, om du som väljare vill att det här partiet ska vara väl representerat, så får du ju ändå vad du har köpt, fast då den här partiledaren inte sitter där.
Point.
Men sen finns det intressanta lösningar. Till exempel så socialdemokraten Kim Berg och Mattias Mäkynen har gjort en deal eller en överenskommelse med varandra, där de har bestämt att Mäkynen ställer upp i kommunalvalet och Berg i välfärdsområdesvalet, för att inte de båda ska sitta på alla platser eller konkurrera med varandra.
Just det. Men de har hittat på den optimala lösningen. Politiker kan frivilligt säga att nej, nu blir det här för mycket och det är inte bra för mina väljare heller att jag sitter och blir invald på fyra olika ställen.
Det är ju en oerhörd tanke att uttrycka det faktiskt. Ja, ingen
och låta bli att ställa upp.
Ja, det kanske inte alltid behövs en lag, utan man kan ju också låta bli. Ja. Men vi höll på att gå igenom alltså de här riksdagsledamöterna, hur de ställer upp då. Alltså. Det var, alltså 15 av 19 ministrar tänker ställa upp i kommunalvalet.
Ja.
Läser åtminstone.
Så det, ja, till exempel Petter Jorpo vill bli återvald i Åbo och Rika Purra i Kyrkslätt. Det är nog många bland ministrarna, men de som inte vill ställa upp i kommunpolitiken är Elina Valtonen, vår utrikesminister, Ville Tavio, Kaisa Juuso och Lena Meri. Men resten...
Sannfinländare och en samlingspartist.
Ja, men resten ska nog försöka. Men det var ju som vi var inne på, att det är, de behövs. Det är namnstarka namn, vi har personval i Finland. Det behövs för att locka röster.
Exakt, och det att till exempel just Elina Valtonen inte ställer upp nu så är ju ett problem för samlingspartiet här i Helsingfors då, som nu är i hård kamp för att fortsätta vara någon sorts första parti i Helsingfors.
Mm. Och sen nu kan vi bara säga att bland riksdagsledamöterna så är det 27 stycken ledamöter som inte ställer upp i det här dubbelvalet. Så det är bara 27 stycken som fokuserar bara på riksdagsarbetet av 200.
Intressant.
Men när man ser på hela landet, till exempel först där man då inte får tillräckligt sandfyllnader ihop för att ens där fylla tre fullmäktige platser, så ser det ju ut som att det skulle behövas lite fler som ställer upp, att det är mera problem då i det landet. Fast du sa att det var nästan 30 000 som ställer upp i kommunalvalet, så hade ju sjunkit ändå. Där har kommunerna alltså själva kommit emot. Alltså jag förstår det, vi har sagt i den här podden tidigare att vi förstår att det inte kanske finns så stor vilja att ställa upp i ett kommunalval när man har tagit bort vårdfrågorna. Mm. Men om man är en vårdpolitiker och har varit ställt upp i kommunalval tidigare, så har man inte så hemskt mycket. Det tas bort av en, någonting mycket, mycket viktigt. Och då kunde man ju ha tänkt sig att antalet kommunfullmäktiga platser skulle ha minskat. Att om man ger bort en stor del av sin makt i kommunerna, att man minskar då på fullmäktigeplatserna. Där finns också demokratiproblem. Jag vet hur få kommunfullmäktigeplatser kan man ha.
Men, alltså att när man skapar de här välfärdsområdena, så minskar man i kommunfullmäktige.
Pengarna får ju till välfärdsområdena. Just det. Ja, över hälften, eller var det ungefär hälften.
Det har skett faktiskt att det där antalet kommunfullmäktige platser runt om i landet har faktiskt minskat lite. Jag tycker jag såg en procent på 5%.
Men inte riktigt någonstans. I proportion med uppgifterna.
Inte i proportion till hur många som sen vill ställa upp inte i kommunalvalet, för att antalet villiga har sjunkit ännu mer.
Sen apropå valet så vill jag slå ett slag för sidan Suomen karuimmat valikuvat. Har ni varit inne på den någon gång? Det finns på Facebook. Den är jätterolig för att den samlar alltså sådana här... Och kommunalvalet brukar vara ett ganska läckert val när det gäller folk, sådana här olika hemliga valreklamer. De samlas på ett samma ställe då. Jag såg en nu till exempel av kandidat Mika som har valt att köra omkring med en likbil. Och sen har han sin valslogan på den där likbilen. Och sloganen är, vi möts vid urnan.
Men herregud.
Sen finns det Seppo, han har gjort sin valreklam. Alltså Seppo, så står han med en massa ölflaskor. Och den är lite svåröversatt från finska, men det står, Kalja kusetta edelleen, Seppo ei vieläkään.
Okay.
Ja. Sen måste jag nämna ännu en intressant grej som tidningen Demari hade tagit upp gällande Helsingfors. Det var bilister i morgonrusningen i Helsingfors som hade reagerat på att det hängde en stor jäkla valbanderoll längs med en bro över en av de här infartsvägarna till Helsingfors. Och det var då reklam för Samlingspartiets Otto Meri och Mattias Pajula. Och Pajulas sån här, det här hade redan i februari hade det hängt där alltså. Och det hade frågats till stan då att, liksom, att får man lägga ut sådana här reklamer ren och liksom på det här viset, så det är stort. Och då hade man påpekat från stan att man måste ha lov för att hänga upp sådana här, plus att det är vissa ställen i stan som är vigda för valreklam, andra inte. Men då hade Otto Meri och Mattias Pajula påpekat att de var inte fastsatta de här banderollerna, utan det var två personer som stod och höll i dem. Fysiskt en stund. Bland annat Otto Meri själv hade stått och hållit upp det. Och han konstaterar som jurist att allt som inte är förbjudet måste ju vara lagligt. Mm. Om man står och håller i den där valreklamen fysiskt, då har du ju inte
så
hängt upp
inte
det.
Upphängd.
Det är ju just det.
Det lär sig att vara jurist när man ställer upp i
val. Sant, för det finns ju också då regeln om just hur tidigt man får börja göra reklam. Och då är det på NTM-centralens regelverk eller sida så står det att man får sätta upp reklamen. Sätta upp, och det betyder att man ska hänga upp den tidigast en månad före valet.
Precis, ja. Men det står ingenting om när man får hålla upp den i händerna.
Ja.
Men hur sätter, när man hänger upp sina valplanscher då vid, i sina vägen, och nu är man då uppställd i två val, man är uppställd i det egna välfärdsområdet och i det egna kommunalvalet. Så hur gör man det på valplanschen eller den här valreklamen sen klart för vilken siffra som gäller när?
För det blir ju dyrt att du ska börja trycka alltså flera affischer, olika affischer för varje val. Och
ja, och jättemycket jobb att hänga upp dem.
Ja. Ja. Och riva ner dem
det också.
Sen när du inte kom in.
Ja, men som sagt, man får bara hänga upp, sätta upp valreklam en månad före valet. Men det är vissa som har tjuvstartat.
Va? Vem då?
No. Undervisningsminister och SFPs partiledare Anders Adlercreutz.
Så vi just att tala om här?
Ja, han hängde
upp. Han så tänker ställa upp i två val.
Fyra.
Fyra
pallar, tre val. Han sitter ju redan i riksdagen. Men jo, MTV Otiset rapporterade här i veckan att han hade varit ute och hängt upp sina valaffischer på onsdag kväll. Som då tekniskt sett inte var en månad.
Okay.
Det månaden, liksom, tidsfristen gick ut vid midnatt. Så han var ute redan på kvällen. Och när han då blev kontaktad av MTV Otiset så medgav han att han hade gjort fel.
Mm.
Men att det var ganska många andra som var ute i farten också. Aha. I kyrkslet.
Alla andra gjorde det också. Vad är det för ursäkt? Sen ska vi nämna att det var nu då förtroendeomröstning för inrikesminister Mari Rantanen i veckan. Och det var då för andra gången, alltså i samma sak, eller i samma ärende gällande de här kvotflyktingarna och hur det här ärendet har förberetts. Hur gick det nu i den här omröstningen då?
Det gick som väntat. Regeringsfronten höll. Eva Biodé och några andra SFP-er och viss, flera andra också var frånvarande. Oppositionen, om jag kommer rätt ihåg, så röstade de rödgröna emot Rantanen medan Centern röstade blankt. Så det var inget dramatiskt. Jag hade riktigt bänkat mig där uppe på läktaren för att kolla in miner och så här, minspel och diskussioner. Men nej, det var inte så spännande.
Mm. Sen har det ju kommit kritik gällande det här, eller frågor gällande det, att varför var den här förtroendeomröstningen för Rantanen redan nu, i och med att vi väntar ju ännu på att det ska så att säga bli klarhet i det här. Vi vet att diskrimineringsombudsmannen prickade henne, att det var diskriminerande att sikta in sig på just kristna flyktingar när man ska hitta asylsökande hit. Men justitiekanslern ska ju ännu säga sitt.
Ja, och justitiekanslern har begärt en utredning från inrikesministeriet med deadline den 24 mars. Så att det väntar vi ännu på. Men till exempel Antti Kurvinen från Centern var just ute och kritiserade oppositionen för att man har varit så snabb med att väcka missförtroende mot Rantanen och ville att man skulle vänta tills just justitiekanslerns besked skulle komma. Och tyckte överlag att man väcker missförtroende lite för lätt just nu. Att det här verktyget lite har tappat sin udd som vi har varit inne på flera gånger i den här podden.
Det är väl den enda orsaken till varför det skedde för tid. För att man ville mera signalera bland Vänsterförbundet och de gröna om att det här är någonting som nu vi inte tycker om. Signalera för sina väljare för att det där klart att, det där, att man inte hade fått en majoritet av riksdagen med sig här.
För man tänker ju inte alltså att en minister kommer att falla i ett sånt här fall till exempel, utan det att man vill göra en liten sån här demonstration.
Om justitiekanslern faktiskt skulle ha kommit fram till att någonting skulle ha
varit olagligt.
Ja. Och det har ju Petter Jorpo sagt också att han väntar också på justitiekanslerns utredning.
Just det, så om vi spekulerar att JK kommer att säga att absolut, att här är det brutit mot lagen, och så skulle Jorpo kunna säga då, hon har ej mitt förtroende. Och då skulle man ha en omröstning och då lyssnar alla på Jorpo. Och så röstar man då mot.
Man behöver inte ens rösta i riksdagen om regeringen beslutar, så då får man byta minister.
Just det.
Sen har också till Suomen Kuvalehti så har Nasima Razmyar sagt från Socialdemokraterna att när justitiekanslerns utredning är klar så är de beredda att föra ärendet till riksdagens grundlagsutskott för att också utreda om minister Rantanen har brutit mot grundlagen när den här då diskriminerande beredningen har gjorts i
inrikesministeriet. Inrikesminister Mari Rantanen har avhandlats i riksdagen i veckan. Vad annat har avhandlats i vår finländska riksdag denna vecka?
Statsministerns upplysning till riksdagen om Europas och Finlands säkerhetspolitik. Och en 2 timmars diskussion efter det. Statsministern förstås upprepa det här hur mycket vi stöder Ukraina så här. Men han sa också, bekräfta i sitt anförande då, att Finland kommer inte att skicka militärpersonal till Ukraina. Det har ju varit tal om, jag vet inte riktigt vad, det finns inget konkret ännu, men tal om att europeiska länders militära borde finnas i Ukraina. Och då, varför inte finländare ska finnas där, med hänvisning till att vi har den här långa gränsen då. Vi är 5 miljoner människor med en jättelång gräns mot Ryssland, medan spanjorerna är 40 miljoner utan någon gräns mot Ryssland alls. Varför kan inte spanjorerna skicka sina då?
Fast å andra sidan, Finland byggde ju det här stängslet, kommer ni ihåg, mot Ryssland.
Vi håller väl fortfarande på att bygga det.
Vi bygger det ännu, men så att Europa blir ju ett fort när det stängslet är klart.
Ja, ingen kan komma förbi det.
Nej. Sen läste jag att Centerns Antti Kaikkonen krävde en snabb höjning av försvarsbudgeten från 2,5% av vår BNP till 3% av vår BNP. Som jämförelse så kan man säga att hälsovården tar ungefär lite på 10% av vår BNP årligen. Och så slängde fram det här då åt statsminister Orpo, men Orpo sa att det här måste ju diskuteras parlamentariskt först, så att alla är med på det före man gör en höjning. Ilta Sanomat fråga av Orpo att är det okej för samlingspartiet att låna för att komma upp i den här 3% av BNP på försvarsgrejer. Orpo svarade så här: Finland kommer alltid att låna pengar. Försvaret av fosterlandet är en viktig sak för samlingspartiet. Det måste skötas på ett trovärdigt sätt i alla sammanhang. Och den som kommer ihåg riksdagsvalet 23 så kommer kanske ihåg att Samlingspartiet gick ut i val med sloganen: nu är det slut med att leva på skuld. Men det var ett diplomatiskt svar.
Det var ett diplomatiskt svar, och svaret betyder att jo, det kommer att skötas med mer låntagning, alltså där upprustningen, för att de andra alternativen är helt enkelt uteslutna. Men Estland har gått in för en så kallad försvarsskatt, där man då...
En separat
okay. Försvarsskatt, en viss procentsumma som alla betalar, och då för att undvika att allt för mycket ny låntagning sker.
Så vi får ingen välfärdsområdesskatt, men kanske en försvarsskatt i Finland.
Möjligen.
Sen ska vi nu lyfta upp den pamflett som folk kanske har läst lite om. Alltså det är finlandssvenska vänsterkandidater som har gett ut en pamflett som heter Ett politiskt alternativ för svensk Finland. Den här pamfletten ger man ut eftersom man tycker att det behövs en debatt om svenskan i Finland och en framtidsdebatt om svenskan i Finland. Nu när SFP mest har blivit en intressegrupp för vissa företag och för arvsskattelobbyn. Och den här pamfletten är då några sådana här korta, vad ska vi säga, essäer eller texter av några kandidater. Man skriver de olika aspekter av läget i Finland och svenskan då, det är om vården till exempel och sådär. Och man skriver då om att SFP först skär ner och sen ställer sig SFP på barrikaderna och försvarar då när BB i Lojo till exempel skärs ner och så här. Och det här då efter att SFP har drivit igenom skattelättnader för de mest välbärgade så att vi har mindre pengar och sådär. Och i en insändare i Åbo underrättelser så skriver två pamflettskribenter då, Johan Ekman och Otto Brun, just om det här med vårdsituationen och hur det kunde skötas bättre av de andra partierna SFP, läs Vänsterförbundet. Och då ser Åbo SFP-aren Ulla Akrén sig nödd att svara på den här insändaren då i Åbo underrättelser. Och i sin insändare så börjar Akrén med det absolut viktigaste. Hon skriver: jag har aldrig hört talas om Otto Brun.
Som alltså en av de här som skrev.
Som en av insändarskribenterna och pamflettskribenterna.
Vilket otroligt finlandssvenskt svar.
Är inte. Och sen fortsätter Ulla Akrén med att skriva att hon tycker inte att det är rätt att man ska tvingas sälja skärgårdsöar. Hon skriver det i plural alltså. För att betala arvsskatten. Ole Norrback, gammal SFP-are, han har också skrivit en insändare i Hufvudstadsbladet apropå den här pamfletten och apropå det här som lyfts fram i pamfletten att SFP möjliggör sannfinländsk politik i och med att SFP sitter då i regeringen med sannfinländerna. Och Norrback skriver att SFP har alltid samarbetat med alla möjliga och att det har varit mycket värre. Till exempel på 1970-talet så satt SFP med stalinister i regeringen. Och det i sin tur väcker en diskussion bland annat på SFPs Björn Månssons Facebook-vägg. Där folk börjar fundera, vilka stalinister satt i regeringen i Finland på 1970-talet? Och den samlade kunskapen pekar ganska snabbt ut Erkki Tuominen, som var då alltså en minoritetskommunist som var justitieminister i ett halvår 1970-71.
Annars var det bara majoritetskommunister.
Ja. Ole Norrback dyker upp i den där tråden igen sen lite senare, och då har han ändrat sig så att han talar istället bara om kommunister och inte stalinister. Men man märker att diskussionen utgående från den här pamfletten, så den spretar lite. Ni har tittat på den här pamfletten. Vad väckte den för tankar hos er? Ett politiskt alternativ för svensk Finland?
Det var min första tanke att det märks att SFP sitter i en borgerlig regering igen, för nu började det bubbla där vänster om SFP och aktivismen för att locka bort vänster-SFP-are har tagit vid igen. Det har inte varit så mycket sånt här nu under de förra perioderna.
Sen kan det vara intressant att notera att två av dem som har skrivit i pamfletten är tidigare SFP-aktiva.
Så Johan Ekman och Elina Sanje.
Ollikainen, ja, precis. Så det är också intressant. Så att jag tycker att det, i alla fall Elina Ollikainens text handlade främst om beslutet att byta parti. Mm. Så att det är liksom ganska vittskilda slags texter här i pamfletten.
Just det. Sen ser man ju, sen är det ju det där det som de tar fasta nu, eller det som de ser att den här stora kroken nu är att det där säger att SFP försvarar inte svenskan lika bra som vänsterförbundet, och då är logiken så här att eftersom vänsterförbundet vill öka de offentliga utgifterna så betyder det också automatiskt bättre service på svenska, för att om man drar ner på offentliga utgifter så betyder det möjligtvis sämre service då,
mindre service, mindre sämre service på svenska. Just det.
Det är ett ganska självklart argument det att om man skulle ha öka på de offentliga utgifterna oändligt mycket så säkert skulle man kunna öka också på den svenska servicen oändligt mycket. Men det intressanta är ju, vad gör man när man ställs inför i en valsituation där man måste prioritera antingen att lyfta fram den svenska servicen eller något annat gott, att om man tvingas till det här. Den kärnfrågan säger jag inte där.
Och det har ju kommit kritik också gällande att Vänsterförbundet satt i regeringen och undervisningsministerstolen innehades av Li Andersson, och hon gjorde ingenting för studentsvenskan till exempel. Att återinföra den som ett obligatoriskt ämne i studenten. Där har hon ju svarat och sagt att
hon tyckte andra saker som hon har.
Ja, precis. Lyft upp andra saker. Hon tyckte också att studenterna hade så tungt så att man behöver inte gå och bråka med svenskan där också som ett obligatoriskt ämne.
Men om man ser det här, och vi tar då de här pamflettskrivarnas argument på allvar, det vill säga att Vänsterförbundets politik är bättre för svenskan i Finland än SFPs, så har vi faktiskt en fråga i vår valmaskin, eller kandidattest, vad man kallar den för tiden, som testar det här, nämligen den här, på svensk, det här är välfärdsvalet då, på svenskspråkiga områden är det rätt att också små sjukhus kan upprätta dygnet runt jour av språkrättsliga orsaker. Och då är det här ju ett sådant här test att vill man sätta mer resurser för att upprätthålla eller tala om språkrättsliga orsaker. Mm. Och där är ju förstås de flesta SFP-arna i de här tre tvåspråkiga välfärdsområdena. De flesta SFP-arna svarar ju att de är av samma åsikt. Men inte alla vänsterförbundare. Att då är frågan att det där att kanske det här Johan Ekman, Otto Brun och de här säger att vi vill satsa på det här, men det är ju ett stort parti, vänsterförbundet då. Hur kan vet väljaren hur man väljer sen när liksom andra kandidater också där inne.
Men det slår mig alltså, jag vet inte hur det är med, men det känns som att vi har ju inte haft en sån här rejäl, vet ni, svenskande hotad diskussion på nationell nivå på länge. Kommer ni ihåg gamla goda tiden när sannfinländarna ville slopa svenskan som nationalspråk, och vet ni, finskhetsförbundet var och härjade, men allt det där har ju dött ut på något vis.
Jag tycker att det är jätteroligt att de här pamflettskrivarna liksom, att de börjar lite liksom nu
lite ösa på.
Ett vatten på bastuspisen, så det blir lite liksom fräs i den här. Det har nog varit tyst på den där fronten annars. Ja.
Men vi gjorde, här på Svenska Yle en enkät där vi frågade välfärdspolitiker om hur de tycker att servicen funkar på de bägge inhemska i de tvåspråkiga områdena. Och då var det nog ändå nästan hälften som tycker att det finns brister. Mm. Både på svenskt håll, men också på finskt håll, till exempel Västerbotten. Där då svenskarna är i majoritet. Så att det förs nog, det kanske bara inte lika så här sensationellt. Alltså det finns ju fortfarande stora problem med svenskan. Men sen samtidigt har jag läst att den senaste språkbarometern visar att relationen mellan svensk och finskspråk har blivit bättre under de senaste åren. Så att...
Och jag tycker, nu kan man fråga sig att varför ska, eller hur långt ska svenskan prioriteras här? Och det faktiskt är så, så här valsituationen. Alltså man måste prioritera. Hur mycket ska man då upprätthålla ännu svensk service på vissa ställen som är mycket dyrare, om det betyder då att resten av landets befolkning, liksom, eller en del av dem, lider för att deras service blir sämre på majoritetsspråket?
Du menar att man måste sätta dem mot varandra? Ska man hålla liv i gamla Agda, eller ska man ge resten service på svenska? Men alltså Vänsterförbundet och SFP tävlar om svenskspråkiga väljares gunst. Hur är det med andra partier och liksom svenska intresse alls?
Sådär. Socialdemokraterna såklart. De, vet du, vi rapporterade från deras partikongress i höstas, och då pratade de mycket om att försöka, eller mycket i talen speglade att man försöker locka svenskspråkiga väljare och att man fiskar just i SFPs väljarvatten. SFP är ju det populäraste partiet bland finlandssvenskar, men två är ju sen Socialdemokraterna.
Mm. Jag tror att Socialdemokraterna och Vänsterförbundet kan försöka rida på en vänstervind nu som då allmänt är i samhället, säkert bland då finlandssvenskar också, att det kanske där de har potential att nagga lite SFP i kanterna.
Sen läste jag att Sannfinländarna startar ju en svensk avdelning i Sibbo inför riksdagsvalet 2003 tydligen, under ledning av Jari Malm. Men jag vet inte sen hur mycket den har förordats. Sen får vi ju inte glömma Centerpartiets tvåspråkiga enhet. Minns ni den?
Som gav Paavo Väyrynen en möjlighet att göra comeback i politiken, för han blev vald till ordförande där.
Ja, i distriktet i Malax, eller hur det var, någonting i det stället. Ja. Men jag försöker kolla att hur mår det Centerns tvåspråkiga enhet, och det senaste inlägget på deras hemsida är 3 år gammalt, och det inlägget handlar om att de söker en ny verksamhetsledare.
Så, det går bra nu.
Det är som Samlingspartiets, de hade ju sin svenska, jag kommer inte ihåg vad du kallade det, men då när Martin Saarikangas nu fanns, och han var ordförande för deras svenska sektion. Just och då det. Var det också med pukor och trumpeter man skulle ut och liksom visa att nu för vi det svenska, och nu tar vi de borgerliga väljarna från, eller samma de finlandssvenska borgerliga väljarna. Och sen ungefär, det var det sista inlägget som gjordes, efter nu var det inte mycket man hörde av dem inte.
Till oss kan du höra av dig på vilket språk du vill. Adressen är på svenska. Freddy, vilken är vår e-postadress?
Politiken@yle.fi.